Då får jag väl säga hej, det är jag som är Hans Dahlgren och jobbar i regionen här i Region Väst för Equmeniakyrkan. Jag har tjänat som pastor under många år här nu och egentligen skulle jag vilja säga någonting om att egentligen så handlar det just om att lära sig det här som Maria pratar så fint om, att hitta hem till sig själv, hitta hem till nåden, hitta hem till Gud och hitta hem till ett sammanhang och sitt sammanhang här som människa på den här jorden. Och i den här världen. Och i livet. Jag har varit. Efter en lång och trogen tjänst i Bodakyrkan i Borås. Och några år inom kriminalvården. Så jobbar jag nu alltså som församlingsutvecklare i Region Väst. Och det absolut vackraste med vår region. Är ju det nätverk av församlingsmedlemmar. Medarbetare. Och ordföranden som finns, och att se och uppleva hur församlingar krokar arm med varandra, utmanar varandra, stöttar och hjälper och inspirerar varandra för att vi ska kunna få vara en kyrka och församling och individer också som gör skillnad i våra samhällen och skillnad där vi verkar som församling. Det är absolut det vackraste. Vi brukar säga att regionen är regionen med hjärtat. Hjärtat för varandra, hjärtat för Kristus och hjärtat för andra. Och jag är väldigt glad och tacksam. Nu måste jag få säga till er som församling här att ni ställer tid till förfogande för era medarbetare att engagera er, att låta dem engagera sig för vår region på olika sätt. Och det här, ni får väl se mitt min medverkan här idag som ett litet bidrag tillbaka, eller tack från regionen. Ett uttryck för att vi är tacksamma över att ni finns i vår region och hjälper till. Och att församlingen ger tid till era medarbetare för vår region. Vi är oerhört glada över det. Jag är väldigt glad över att få dela den här gudstjänstgemenskapen med er. Även om jag måste bara få säga det, det känns så konstigt att tala in i en kamera. Man skulle vilja ha människor runt omkring sig, men jag vet att ni finns där ute. Jag är väldigt glad att få dela den här gudstjänstgemenskapen med er och att få dela ordet med tillsammans med er idag. Det är kyndelsemässodagen och Johanna har ju beskrivit den så fint här nu om den här ljussöndagen. Och att det är faktiskt avslutning på julen. Att vi verkligen firar och påminner oss om att Gud blev människa. Att Jesus Kristus kom till vår jord. Att ljuset lyser i mörkret, och som hon citerade också, att mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset är hos oss. Som ljuset som ger alla människor ljus. Men vi måste få lyssna till berättelsen om Symeon och Hanna. Två åldringar och trofasta tjänare i templet. Och vad som hände när Josef och Maria mötte dem när det var dags för Marias rening. Och vi läser tillsammans ur Lukas evangeliets andra kapitel med början på vers 22 och framåt. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, så tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem så fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden så gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, så tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: det här barnet, det ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att många innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Arses stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig av från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Och just i den här stunden så kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Vi knäpper våra händer och ber. Tack Jesus för att vi får lära känna dig genom alla berättelser som finns om dig. Och när vi läser hur människor relaterade till dig i de här berättelserna. Tack för att vi får umgås med dig på riktigt då. Och nu ber jag dig Jesus att nu när vi samlas kring den här berättelsen, att din helige ande ska få ge oss någonting till livs som vi kan leva av och leva på och leva i. Tack för att vi får vara tillsammans i gudstjänst. Tack för sång och tack för vittnesbörd. Och tack för ditt ord. Jag ber dig välsigna mina tankar, Gud. I Jesu namn, amen. Jag skulle vilja säga någonting kort om 3 saker. Det första om seder och traditioner. Och det andra om trofasthet och att vara fylld av ande. Hur de 2 sakerna kanske hänger ihop. Och det tredje och sista handlar kort och gott om ljuset. Guds ljus som kommer till vår värld och är hos alla och finns precis överallt. Men vi börjar med det här med seder och traditioner. För det är ju det som ramar in hela den här berättelsen, tänker jag. Det var sed och till och med lag på att ett förstfött barn av manskön skulle helgas åt Herren. Och att en kvinna 40 dagar efter födseln genom besök i och offer vid templet skulle få räknas som ren igen. Man kan tycka lite olika och fundera om det är många frågor som väcks inför det här. Men faktum är att den här seden, den här traditionen har överförts till många olika traditioner. Och finns i många olika religioner och traditioner. Och har även inom kristendomen och har praktiserats här i Sverige ända en bit in på förra sekelskiftet. Kyrktagning hette det då och är faktiskt ganska välkänt uppe i Bohuslän och här på västkusten. Kyrktagning skedde 40 dagar efter födseln när läkningsprocessen var till ända och kvinnan inte längre blödde. För det var just blodet som var orent och hon kunde återupptas i den kyrkliga sociala gemenskapen. Man kan se det här från 2 perspektiv. Att det verkligen var kvinnan som var oren och därmed skulle hålla social distansering, för att använda nya begrepp. Eller att det var männen som blev orena om de inte kunde lämna kvinnan i fred. Om de inte kunde hålla fysiskt avstånd. Kanske har något som var tänkt att vara ett skydd för kvinnan blivit i längden en kränkande tradition. Idag är det ingenting som vi praktiserar, tack och lov. Det här med kyrktagning. Men däremot så kan man faktiskt lyfta vårt behov av seder och traditioner. Och vilken roll som det har för oss i vårt kristna liv. Vi behöver veta att det finns en söndag så att vi får en rytm och att vi får vanor i vårt liv. Att vi får gå till gudstjänst. Vi behöver bönestunder, vi behöver ljusbärare, vi behöver många kryckor i vårt andliga liv för att vi ska kunna växa och för att vi ska kunna få en stabilitet i vårt andliga liv. Och vi skapar dem så lätt. Men ibland så blir de ju också fel när de här hjälpredorna i vårt andliga liv överlever sin funktion. Det berättas om en munk som i sitt arbete i trädgården fick en väldigt tillgiven och trogen vän i en liten katt. Katten följde sin herre precis vart han än gick. Men för att katten skulle stanna utanför klostrets kapell när det hölls gudstjänst eller mässa så ställdes ett fat med grädde utanför dörren där man band katten. Munken dog och en annan munk fick ta över uppgiften att fylla fatet med grädde och binda katten. Men med tiden så dog även katten. Och efter många, många år och många nya munkar vid det här klostret så började man fundera över varför det alltid skulle stå en förgylld bägare med grädde utanför kapellet när man höll mässa. En ganska ny tradition inom frikyrkan som vi fört in i våra sammanhang är ju just det här med att tända ljus. Jag har suttit och tittat på er vackra ljusbärare här nu. Vi har ju egentligen glömt bort varför det fanns ett motstånd mot just att tända ljus. Men idag är vi glada över att återvunnit den här symbolhandlingen. Vi har lärt oss att det tillför någonting i vår tro. Att få vara konkret, att få använda kroppen i vår bön, tillbedjan och gudstjänstfirande. När någon säger, så här har vi aldrig gjort. Eller när någon säger, så här har vi alltid gjort. Då är det tid att stanna upp och tänka efter. Varför gör vi så här? Varför skulle vi inte kunna göra så här? Så viktigt. Något om trofasthet, uthållighet och att vara fylld av helig ande. Vi läser om Symeon och Hanna i texten. Två favoritkaraktärer enligt Johanna och jag är väldigt benägen att hålla med. Våra församlingar är ju fyllda av dessa personer. Och jag vill verkligen rikta ett stort, stort tack till er alla. Ni som vecka ut och vecka in vattnar blommor, torkar skåp och porslin, kör sopor, skottar, klipper gräs, tar bort runnen stearin, bakar. Listan skulle kunna göras hur lång som helst utav alla dessa symior och hannor som finns i våra församlingar och kapell. Ett oerhört stort tack till er alla. I min hemförsamling så fanns en verklig Hanna. Men hon hette Edith. Trofast och närvarande i allt. Hon fick komma hem till Herren vid 94 års åldern. Och vid förtroliga stunder så berättade hon alltid om sin egen stora, om sitt liv och sin egen stora kärlek, Sixten. Och lyckan i hennes ungdom och när sonen Hans kom. Men också om katastrofen. När Sixten plötsligt dog när Hans bara var en liten pojk. Sixten förblev Edits stora livskärlek. Men också Jesus och församlingen. Hon levde sitt liv med enkla grundvärderingar som att göra rätt för sig. Vara tacksam, kämpa på och förundrades många gånger över Edith och över många andra. Denna trofasthet, denna uthållighet. Och detta ibland trots motgångar och till synes utblivna starka gudsupplevelser. Denna trogenhet i tjänandet. Var kommer den ifrån? Eller så är det jag som inte ser längre än just bara till tjänsten. Under spanarna i fredags, jag vet inte om ni är lyssnare av det radioprogrammet i P1 på eftermiddagen. Jag tycker det är fantastiskt. I fredag så hörde jag om en sociolog och framtidsspanare som levde i förra sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet. Och han, redan då så förutspådde han vår framtidens människa, vart den var på väg. Och han lär visst ha varnat redan då för hur individualism, konsumism och extrem materialism förvandlar oss människor till varor och tjänster. Och hur det påverkar vårt förhållande till varandra och livet i stort. Och han varnar för, som han lär ha sagt, för, och han myntar begreppet avförtrollning. Att vi människor skulle bli avförtrollade och tillvaron skulle bli avförtrollad. Det vill säga, när allt är bara vad det till ytan utger sig för att vara. Vi börjar hantera varandra och till och med livet som någonting utifrån konsumentens perspektiv. Med bytes och ångerrätt och öppet köp. Men vi måste väl kunna få reklamera livet. Så här ska det väl inte vara. Vi måste väl kunna få byta ut det som inte passar oss, som vi har runt omkring oss. Avförtrollning handlar om att inte kunna se bakom, att inte kunna se djupet, vare sig hos en medmänniska eller med vad som sker i livet. Det är bara materiellt. Vi är bara varor och tjänster. Vi har rätt att reklamera och byta ut. Kanske så är det som står om Symeon. Lilla notisen om att Symeon var fylld av helig ande. Att det är faktiskt dess motsats till att vara avförtrollad. Det som faktiskt ligger till grund för denna uthållighet och trofasthet. Vare sig det gäller till sysslor i församlingen eller förväntningar på förhållande till livet i stort. Fylld av Guds ande. Man ser något större i allt som sker. Att allt, alltid, hela tiden är mycket större än. Så ser också Symeon sin frälsare när Jesus barnet bärs fram. Och jag tänker mig att där på templet, massvis med folk. Små familjer som hela tiden strömmar in med sina barn. Vad var det som gjorde att han såg just det här lilla familjen och det här Jesus barnet? Och med andens blick också så ser han ju också det liv och smärta som väntar modern Maria. Symeon och Hanna, de var inte avförtrollade. De var fyllda av helig ande och såg djupet, bredden, vidden, höjden av livet och av sina medmänniskor och det de mötte. Till sist någonting om ljuset. Att det finns överallt. Mörkret, hur mörkt det än kan te sig, har inte övervunnit det. Jag har lärt mig att den mest eviga och svåra frågan en kristen har att brottas med är det som kallas teodicéproblemet. Hur kan det finnas så mycket ont i världen om det finns en kärleksfull och allsmäktig Gud? Men så hörde jag någon som ställde den motsatta frågan. Förklara i så fall hur det kan finnas så mycket osjälvisk kärlek och godhet i denna värld om det inte finns en Gud som gett oss förutsättning för det. Och så läser jag James Martins fina bok Söka och finna Gud i allt, där jag inbjuds till att leva ett liv som allt mer lär sig ta emot livet som det kommer. Att inte bara ytligt värdera det som sker utan allt mer försöka se på vilket sätt Gud låter sig finnas och verka i det som sker. Och se vad det gör med mig och vad som händer med mina medmänniskor. Jag stannar upp i mitt eget liv så här när det är söndag. Och ser tillbaka på veckan som har gått. Har jag liksom upplevt ljus? Har jag sett det här stråla i vår värld? Och jag noterar att ljuset har fått lysa vid massvis av tillfällen. Bara det här att dagarna blir längre. Johanna markerade det också. Att bara för en månad sedan så var det mörkt klockan 3 och nu är det ljus klockan 5. Det är ett återkommande mirakel år efter år. Men två saker kort som berört mig på djupet faktiskt. Nyheterna brukar inte beröra på djupet, men i torsdags kväll, ett halvår efter den fruktansvärda explosionen i Beiruts hamn, så möter vi ett reportage om en sjuksköterska som berättar om hur hon i fara för sitt eget liv vände tillbaka till neonatalavdelningen på det sönderkrasade sjukhuset. Tar upp 3 nyfödda barn ur sina kuvöser, vandrar 5 kilometer genom rasmassorna till ett annat sjukhus. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Eller när jag hör intervjun och berättelsen om Ingela Jansson, storbedragerskan som med tårar i ögonen ber om förlåtelse och berättar om hur hon fått uppleva villkorslös kärlek i Kality-fängelset i Etiopien. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Eller när jag idag får dela gudstjänstgemenskap med er och få höra vittnesbördet om hur nåden läker, håller ihop, helar och bjuder till framtid oavsett hur det är i livet och hur det har varit. Avslutning. Idag får du och jag känna tacksamhet över goda traditioner och seder som hjälper oss till rytm, tjänst, uthållighet och rutiner i livet. Vi får tacka för att även vi kan få del av helig ande så att vi ser och värderar rätt livet, varandra och allt som sker. Men framförallt får vi också tacka för att Gud ger oss ögon och helig ande att se hur ljuset hela tiden tränger undan mörkret i våra liv och i den värld vi lever i. Mörkret har inte övervunnit ljuset. Längtar du efter att få möta din frälsare? Se honom. Säg det till Gud. Ge dig till känna. Längtar du efter helig ande? Efter liv? Säg det och ge dig till känna. Så ber vi för dig just nu. Amen.